Vi lever i en värld där allt det som är vackert och rikt ständigt störs av ondskan. Bägaren är aldrig riktigt ren. Det finns alltid smolk i den. Det finns alltid osäkerhet med men hur ska det gå imorgon? Ska det hålla? Ska friden bestå? Ska freden bestå? Vi lever på en planet där mänskligheten efter tusentals år av utveckling och historia och framåtskridande tycks ha större problem än någonsin. Och om vi är ärliga som individer så är det inte bara så att vi med lätthet kan konstatera ondskan i världen, utan vi måste nog också tillstå att vi själva som individer är kapabla att med våra ord och våra gärningar bidraga till den totala ondskan. Vi är med i bilden. Och det är nästan som jag skulle vilja undra om inte jorden skulle vara i bättre skick, eller för att säga det ganska paradoxalt, vara mer human om inte människan fanns på jorden. Ingen kan förneka det ondas existens. Det är här. Och skulle vi för ett ögonblick lyckas drömma oss bort ifrån en ond värld, så behöver vi bara råka snegla över första sidan i en dagstidning och vi är tillbaka i eländet. Det onda är här, både i världen runt omkring oss och hos oss själva. Vi kan inte förneka det, vi kan bara konstatera det. Men vad som är svårare att konstatera eller att försöka svara på, det är: var kommer det onda ifrån? Var kommer det ifrån? Och här rör vi oss med ett mysterium som inte ens Guds uppenbarelse ger oss ett klart svar på, eller åtminstone ett svar som vi är fullt förmögna att fatta och förstå. Åtminstone har inte jag gjort det ännu. Men vad vi vet, det är följande saker. Vi vet att det onda inte kommer ifrån Gud. Det är väsensskilt emot Gud. Det kommer inte ifrån honom. För det andra så vet vi att Gud inte är ansvarig för det onda. Eller det ondas existens. Eller det ondas uppkomst. Gud är inte ansvarig. För då skulle tredje faktat vara högst absurt. För det heter att det onda ska dömas, eller Satan ska ställas moraliskt ansvarig för sina gärningar. Och det förutsätter att inte Gud är ansvarig för Satans gärningar, utan han själv är ansvarig för allt vad han har åstadkommit i historien. För det fjärde, människan ska dömas. Människan ska ställas moraliskt ansvarig för sina gärningar. Alltså är inte Gud ansvarig för ondskan på jorden som människan är orsak till. Alltså är Gud inte ansvarig för ondskan på jorden som Satan är ansvarig till. För det femte, och det är mycket viktigt, även om vi inte kan förstå det ondas existens och dess rätt så att säga att existera i den tid i vilken vi nu lever, så kan vi dock konstatera att Bibeln ger ett slutgiltigt svar på att Gud ändå ska triumfera. Det goda ska övervinna det onda slutgiltigt en gång. Och för alltid. Gud ska framstå så som en slutlig segrare. Här försiggår en kamp. Och för tillfället verkar det som om det onda låg i överläge. Men Guds plan är tydligen den bästa tänkbara plan för att åstadkomma det högsta tänkbara mål. Det kanske vi inte hänger med, men det förklarar Guds ord för oss. Att Gud i sin vishet har tillåtit den plan utvecklas i historien som slutgiltigt ska göra slut på all ondska och förhärliga honom som endast är värd att förhärligas. Så att en gång alla knän, alla intelligenta varelser utan tvång ska böja sina knän och frivilligt erkänna: Gud, allt vad du har gjort är sant, rättfärdigt, kärleksfullt och gott och i fullständig harmoni med alla dina fullkomliga egenskaper. Så ska det sluta en gång. Alla frågetecken som vi nu brottas med ska tydligen suddas bort när vi får se det i ett evighetsperspektiv. Och där tror jag vi får vila tills vidare. Och när vi nu tränger in på dessa stora frågor, att försöka förstå Guds plan och Guds syfte med historien, så börjar vi röra oss i Guds hemliga rådslut. Vi börjar röra oss på ett plan där vi ständigt måste erkänna: Gud, dina tankar är högre än våra tankar. Vi börjar röra på oss på ett plan där vi ständigt måste erkänna: Gud, dina vägar är högre än våra vägar. Men, mina vänner, i egenskap av Guds barn så är vi faktiskt inbjudna till Guds rådslutskammare för att försöka fatta och förstå det ofattbara. Vi har faktiskt rätten att liksom skåda innanför förlåten för att försöka skönja någonting av Guds eviga rådslut och hans oändliga tankar. Du som Guds barn, vi som Guds församling är inbjudna att tillsammans försöka fatta och förstå det ofattbara. Till den förunderliga sanningen gäller att vi, såsom människokryp som lever en sekund på stoftkornet jorden i universum, är inbjudna att försöka förstå den eviges tankar. Vi som lever en liten sekund förstå den eviges tankar och någonting av hans plan. Han har valt att dela med sig sina tankar till oss, med oss som har kommit in i hans familj, vill han i egenskap av fader försöka förmedla någonting. Han har slutit ett förbund med oss. Han har upptagit oss till en kärleksfull och förtrolig gemenskap. Så att frågetecknen inte ska vara lika ödesdigra för oss som för den som ingen gemenskap med Gud har. Vi kallas hans vänner. Jesus säger: nu kallar jag er vänner och inte längre tjänare. Till tjänaren får inte veta vad hans mästare, vad deras mästare gör. Men lika som vännen är han förtrolig med och vill dela med sig någonting av sina tankar. Och ett faktum är, mina vänner, att just den kristna församlingen inför änglavärlden idag är en mäktig demonstration av Guds mångfaldiga visdom, säger Efesierbrevet 3. Vi är bara genom vår blotta existens som Guds församling en del av svaret. Gud, är du suverän? Sitter du verkligen på tronen? Är du allvis och god? Ja, säger Gud till änglavärlden, se på församlingen. Se på församlingen. Och genast skall det som är högre i intelligens och kunskap än alla vi tillsammans stå tillbaka och förundras över Guds mångfaldiga visdom. Men för oss vill han göra sin röst hörd. Åt oss har han anförtrott sig själv genom Bibelns inspirerade ord. Genom skrifterna uppenbarar han sina heliga rådslut och sitt rådsluts utverkande i historien. Det är vad skrifterna handlar om. Och vi vill i ödmjuk tacksamhet böja oss för denna oskattbara förmån att få träda in och försöka förstå någonting av Guds överordnade tankar, de tankar som styr historien och det beslut som styr historien. Vi är inbjudna att ta del av Guds plan genom tidsåldrarna. Skrifterna är källan till vår kunskap, men därmed inte lättåtkomlig. Det vill jag inte påstå. Även om det finns en plan som är renodlad och klar i gudomens tankevärld, så är det lika som vi här idag står inför den hjälplösa situationen, utlämnade åt att endast med vårt förnuft kunna skönja lite grann av konturerna i Guds tankar. Även om vi är biträdda av den helige andes upplysande verksamhet, så tror jag likasom att det lilla människoförnuftet ständigt måste hissna och säga: det här följer jag inte med på med mitt förnuft längre, men jag böjer mig för de oändliga och eviga sanningarna. Och vi får stå tillbaka gång på gång och hissna likasom inför varje liten vrå i Guds eviga rådsluts oändliga kammare. Där är vi. Men låt oss ödmjukt, tacksamt böja oss för att Gud ändå har anförtrott så mycket av sin sanning till oss. Han har gett oss sitt ord. Och det är ingen osammanhängande samling litteratur och skrifter det här, som behandlar skilda ämnen utan någon relation till varandra. Det här är historiens märkligaste dokument. Och jag säger det trots att jag vet att hinduismen också har sin religiösa litteratur, att Koranen finns, att andra religiösa urkunder finns. Ingen kan jämföras med Bibelns kanoniska skrifter. Det finns ingen jämförelse. 1600 år har det tagit att sammanställa, att nedteckna denna litteratur av ett 40-tal olika författare som levt i skilda kulturer, länder, omständigheter och sociala villkor. Och ändå så finns det en skönjbar tanke, klar och ren igenom varje bok. Sanningen om Gud, sanningen om människan, sanningen om människans situation i förhållande till Gud, sanningen om historiens gång. Det finns en klar tanke bakom allt. Bibeln är en märklig bok. Det är en kronologisk uppenbarelse om Guds handlande i historien. Och den avslöjar att det finns en stor hjärna, en stor tänkare bakom allt. Bibeln, menar jag alltså, har svar på de svåraste frågorna som finns i tiden. Men jag menar inte att svaren är lättåtkomliga. Och jag menar heller inte att man kan komma till Bibeln och mena sig förstå allt. Faktum är att när man kommer till Bibeln, man får frågeställningar som man förut inte hade. Men vi böjer oss inför den allvetande och vi utbeder oss om den helige andes hjälp och ödmjukhet. Att ändå, Gud, vi vill förstå. Vi vill försöka skönja din mening med våra liv och historiens gång. Vi kommer in på teologin. Och teologin är människans försök att analysera och kategorisera och systematisera sanningarna i den här boken så att det blir en harmonisk enhet där varje del passar in i helheten och där varje del har en bestämd relation med de övriga delarna. Systematisk teologi är hela Guds uppenbarelse fångad av mänskliga försök visserligen i att se harmonin i helheten, och den finns där. Och därför är det väldigt viktigt att vi böjer oss för hela Guds uppenbarelse för att förstå detaljerna i densamma. Första boken till sista boken är en enda röd tråd och en plan som avslöjar för oss harmonin i Guds tanke. Man försöker ibland beskriva Bibelns litteratur eller historia utifrån centrala teologiska begrepp under vilka detaljerna så att säga kan underordnas. Jag skulle vilja använda det begrepp som jag tror är det mest centrala genom hela den bibliska litteraturen. Och det är det teologiska begreppet Guds suveränitet. Gud är suverän. Gud är konung. Det är det som hela den bibliska historien handlar om. Guds önskan och Guds syfte att uppenbara sig själv såsom herre över universum. Och såsom den som vill styra historiens gång. Såsom den som vill och har kontroll över historien. Såsom den som vill etablera sitt rike på jorden. Gud är den som är konung. Han är den som har för avsikt att etablera sitt rike i frid och rättfärdighet på denna jord. Han är den som ska framstå såsom den slutliga segraren. Han är fridsförsten. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Det är det centrala temat genom hela skrifterna. Under det underordnas försoningen, frälsningen, förlossningen och allt annat som sker i den bibliska uppenbarelsen. Men Guds plan går alltså ut på att presentera Gud såsom konung och hans rike såsom varande i ankommande genom historiens gång, för att sluta med när han som fullkomlig härskare över alla andra konungar träder in såsom den som är historiens herre, triumferande över all ondska. Det är egentligen det centrala uttryck som vi använder när vi beder bönen Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vi gör anspråk på att Gud är konung och han har rätt att regera inte bara i himmelen utan också på jorden. Till jorden är hans lika som himmelen är hans. Han har rätten att regera varje människoliv. Ty allt skapat är hans. Därför måste vi gå till första Mosebok för att börja skönja Guds plan genom tidsåldrarna. Och det är intressant hur första Mosebok liksom hör ihop med Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. I första Mosebok så möter vi det första paradiset. Men hur detta paradis förloras genom mänsklig synd. I Uppenbarelseboken så möter vi ett nytt paradis som har etablerats på grund av gudomlig nåd. I första Mosebok möter vi hur förbannelse påläggs människan och skapelsen. I sista boken i Bibeln möter vi sanningen om hur förbannelsen har lyfts bort för evigt. I första Mosebok möter vi sorg och död som en konsekvens av synden. I sista boken i Bibeln möter vi liv och seger. Sorg och död är övervunnen som en konsekvens över lammets seger i historien. I första Mosebok möter vi människans kallelse att råda över skapelsen, men som hon förfelade och förlorade. I sista boken i Bibeln möter vi människan återinställd till sin höga kallelse att regera med honom som har skapat henne. I första Mosebok möter vi ormen som den triumferande. I Bibelns sista bok möter vi lammet som den triumferande. I första Mosebok möter vi Satans dom uttalad. I sista boken i Bibeln möter vi Satans dom verkställd. Vi måste börja i första Mosebok. Första Mosebok är den viktigaste boken, skulle man kunna säga, i hela Bibeln. För utan den skulle den övriga uppenbarelse, både den gammaltestamentliga och den nytestamentliga, hänga i luften. Och den skulle vara mycket svår att förstå. På hebreiska så heter första Mosebok i enlighet med det första ordet, Bereshit i första Mosebok 1, i begynnelsen. Och det grekiska ordet för första Mosebok, Genesis, betyder ju ursprung. Det är begynnelsernas bok. Det är den bok som talar om hur allting fick sin början. Universums begynnelse, livets begynnelse, den mänskliga rasens begynnelse, men också den mänskliga syndens begynnelse. Och ursprunget till den mänskliga ondskan på jorden, med andra ord, den har en historisk begynnelse. Det var inte så från början. Men också möter oss i första Mosebok återlösningens begynnelse. Löftet om en säd som ska söndertrampa ormens huvud. Första Mosebok ger oss nationernas begynnelse, folkens begynnelse, den hebreiska nationens begynnelse. Begynnelsen av den nation som skulle bli en hel värld till välsignelse genom den säd som skulle framfödas en gång i historien genom den nationen. Den första Moseboken ger oss begynnelsen till människors liv som har återupprättats och kommit in i ett försonat förhållande med den evige guden. Första Mosebok börjar med att presentera för oss upphovsmannen till allt som är, Gud. Skaparen. Hans existens är förutsatt när första Mosebok börjar. Hans existens ifrågasätts aldrig. Den initierades aldrig. Han är den han är. Han är oskapat liv. Han är den första och den sista. Ingen början, inget slut. Ingen har initierat Gud. Han har alltid funnits. Och din tanke säger nej, det måste finnas en början och ett slut. Men Gud är den evige, höjd över tiden och rummet. Och även om vår mänskliga hjärna inte förmår att tänka annat än i termer av tid och rum, så måste vi böja inför sanningen att det finns en som är höjd över tiden och rummet. Upphovsmannen till allt skapat. Han är till före allt skapat. Inte blev till, är till. Före allt skapat. Och innan den materiella skapelsen så fanns det en andlig skapelse. Så finns det en andlig skapelse. En icke-materiell värld som också är skapad av Gud. Ty står det om honom som är skapelsens agent. Jesus Kristus i Kolosserbrevet 1. Han har skapat det synliga såväl som det osynliga. Det materiella såväl som det icke-materiella. Änglavärlden. Den osynliga världen är lika verklig som den fysiska och för oss påtagliga världen. också den skapad av Gud, men före den fysiska skapelsen. Till Jobs 38 kapitel berättar om att Guds änglar och söner jublade när Gud skapade universum. Vad vi förstår av den bibliska uppenbarelsen, så har tydligen änglarna också skapats till fria moraliska agenter med möjlighet att utöva en fri vilja, och därför måste sättas på prov, eller åtminstone i en valsituation där det för dem skulle vara möjligt att välja att fortsätta att tjäna sin skapare Gud eller att välja att göra uppror emot honom. Bibeln är ganska sparsam i sina lärosatser om denna situation, men Bibeln talar klart om att det har funnits änglar som syndade och därmed föll från sin höga ställning, egenskap av Guds tjänare, och förpassades ifrån de himmelska gemaken. Och det står om en vittskuggande kerub i Hesekiel 28 kapitel som var stor i skönhet och kunskap och visdom. Han kallas den yppersta av härliga skapelser. Han fick hålla till på Gudabergets topp, nära Gud, höljd i alla slags ädla stenar och skönhet. Men, säger Hesekiel 28, han valde att yvas över sin skönhet och börja leka med tanken, varför skulle inte jag kunna vara Gud som är så skön, som är så vacker? Varför skulle inte jag kunna styra änglavärlden? Och så står det att högmod blev hans fall. Och också han förpassades ifrån de himmelska gemaken och blev ormen som vi snart ska möta i början av den skrivna uppenbarelsen. Den sköna keruben förföll till den frestande ormen. Vi famlar när det gäller att hitta ett slutgott svar för vår logik på den här frågan. Hur kunde det hända? Men hur kunde det mänskliga syndafallet hända? Det ska vi tala om nästa gång. Gud visste om det, ja. Ändå Gud är inte ansvarig för det. Människan skapades också hon till en fri moralisk agent med möjlighet att utöva en egen fri vilja. Enda alternativet till att inte göra henne till en robot. Syftet med den fysiska skapelsen, menar jag dock, med jorden och universum, var att slutgiltigt avgöra frågan, är Gud suverän eller inte? Det uppstod en frågeställning i änglavärlden inför det fall och inför det uppror som man där kunde beskåda. Är du verkligen suverän, Gud? Din suveränitet har utmanats utav keruben Lucifer. Och en stor del av änglavärlden har rest sig upp emot dig. Och jag menar att skapelsen, åtminstone bland annat, är orsakad av just den problemställningen att det måste i historien bevisas vara så att Gud är suverän. Det måste bli en slutgiltig seger över det onda om Gud ska mena att han är den som regerar i godhet och helighet och rättfärdighet. Och så skapas jorden för att bli scenen där konflikten slutgiltigt ska avgöras mellan det goda och det onda. Jorden, den lilla planeten i den här galaxen i vilken vi lever, blir universums scen för den mest dramatiska skådespel som finns. Ty på den lilla planeten ska universums herre och skapare träda in som en liten människomask för att avgöra frågeställningen. Vem är segerherre i universum? Och första Mosebok låter oss skönja igångsättandet utav detta drama. Och när vi kommer till första Mosebok så vill jag klargöra mina premisser, att jag tror att första Mosebok, lika väl som Bibeln i helhet, är inspirerad av Gud och därför tillförlitlig och trovärdig och historiskt sann. Och jag tror till och med att det är Mose som har skrivit också första Mosebok. För jag tror att det är av högsta värde för att kunna förstå meningen, den teologiska meningen av första Mosebok. Att den betydde väldigt mycket för det folk som nu ute i öknen skulle uppkallas efter en suverän Gud Och han skulle bli denna nations konung. Och en nation skulle upprättas på jorden som skulle ha Gud till konung. Som egentligen varje nation borde ha. En teokrati skulle upprättas. Och den skulle grundas på att vara associerad med han som en gång grundade universum. Så den nationen skulle kännetecknas av ett förbundstecken, sabbaten. De skulle vila den sjunde dagen, lika som Gud vilade från sina verk den sjunde dagen. Och det skulle vara en ständig bekännelse av nationen. Vi tillhör den Gud som har skapat himmel och jord. Sabbaten, ett förbundstecken. Lika som regnbågen var ett förbundstecken för Noas förbund med Gud. Lika som kalken är det nya förbundets tecken i Jesu blod. Första Mosebok 1 förklarar för oss, i motsats till ateism, att Gud finns, att Gud är. Första Mosebok förklarar för oss, i motsats till polyteism, läran om många gudar, att det finns endast en som är Gud. Endast en som är Gud. Första Mosebok förklarar för oss, i motsats till panteism, läran om att Gud finns i skapelsen. Att Gud på något sätt är ett med skapelsen och att allt som finns är Gud. Men i motsats till den läran så förklarar första Mosebok att Gud är skild ifrån skapelsen och väsens skild ifrån skapelsen och utanför skapelsen, även om man är ytterst intresserad av skapelsen. För det fjärde, första Mosebok förklarar för oss, i motsats till materialismen, att människan alls inte bara är en materiell biologisk varelse, utan att hon också har Guds ande inblåst i sig och är en andlig realitet lika väl som en fysisk biologisk realitet. Detta är högst viktigt att förstå. Och i den här bemärkelsen är också skapelseberättelsen unik. Det finns många skapelseberättelser bland nationerna. En av de bäst kända kanske, den babyloniska skapelseberättelsen, som man fick kunskap om i slutet på 1800-talet när man grävde fram det gamla Nineve och kom på konung Assurbanipals bibliotek, där det fanns en 20 000 små lerskriftstavlor och bland annat sju tavlor som beskriver en skapelse i samma ordningsföljd som den bibliska berättelsen beskriver skapelsen i första Mosebok 1. Och det intressanta är där att trots att det finns så många likheter som i och för sig argumenterar för en bakomliggande gemensam tradition i mänsklighetens tidiga historia, det dock finns avgörande skillnader som upphöjer Moses skapelseberättelse på högsta tänkbara plan, ett helt annorlunda moraliskt plan. I den babyloniska skapelseberättelsen utgår man från polyteism, där de många olika gudarna kommer i strid och i krig med varandra och dödar varandra. Och av artärblodet av en av gudarna så skapas människan. Av inälvorna av en annan gud så skapas universum. Och bizarra drag och element får sin betydelse i dessa berättelser. Och gudom och materia sammanblandas. Men i den bibliska skapelseberättelsen hålls de klart isär. Guds ande svävade över djupet. Grunden för gemenskap mellan Abraham och Melkisedek något senare i historien är att de tror på samma Gud trots att de kommer från långt skilda platser. Abraham ur i Kaldén, Melkisedek ifrån Jerusalem. Men när de möts så inser de gemenskapen med varandra på grund av att de båda tillbeder Gud den högste. Och så tilläggs det, han som är himmelens och jordens skapare. Gud såsom skapare var det som förenade det på den tiden troende människorna. När Gud skapade universum, himmel och jord, som det står i första Moseboks första vers, så är det en sammanfattande beskrivning för hela Guds skapelseförfarande. Han är den som har skapat allt, himmel och jord, hela universum. Och inför änglavärlden var detta en demonstration på Guds allmakt. Den andra versen som säger för oss att jorden var öde och tom och Guds ande svävade över djupet och mörker var över djupet. Det är en beskrivning av den materiella skapelsen innan Gud har börjat sitt aktiva formande av densamma, så som jag förstår det. Råmaterialet fanns till hands. Nu fattades bara att Gud skulle skapa ordning, att Gud skulle skapa ett kosmos utav det som var någonting likt ett kaos. Och så börjar Guds händer röra vid lerklumpen. Och så blir det ordning, så blir det harmoni. Till Gud är ordning, Gud är harmoni, Gud är liv och ljus. Och han skulle ge denna döda materia just dessa egenskaper. Han skulle genom sin skapelseakt bevisa att han är suverän. Han skulle betvinga mörkret. Var det ljus? Och det vart ljus. Han skulle betvinga livlösheten. Frambringe jorden ett vimmel av levande varelser. Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser. Och livet flödade fram. Han framstår i skapelsens morgon så som den suveräne, så som segerherren. Allt sker endast efter hans vilja. Detta är en försmak av Guds seger i historien. Historien börjar med Gud som segerherre. Historien ska sluta med Gud som segerherre. Nya himlar och en ny jord ska skapas. Där frid, fred och rättfärdighet bor. Detta är en försmak av vad som ska hända när allting är över. Gud så som suverän regent. Allt sker efter hans vilja. Gud sa det och det vart. Allt sker också i enlighet med hans goda väsen och fullkomliga väsen. Ty efter varje skapelse kan Gud ge omdömet. Och Gud såg att det var gott. Och Gud såg att det var gott. Och Gud såg att det var gott. Och till sist när allt är klart. Och Gud såg på allt vad han hade gjort. Och det var mycket gott. Det här är en av anledningarna, mina vänner, till att jag har väldigt svårt att acceptera den teori som kallas utvecklingslära eller evolutionsteori. Och som vi i ärlighetens namn måste konstatera endast är en arbetshypotes. Och är lika beroende av tro som jag är beroende av tro för att acceptera den här berättelsen. Men jag accepterar den här berättelsen på grund av tro. Och på grund av att jag tror att Gud är trovärdig. Värd att tros. Evolutionsteorin 100 år efter Darwin har stora svårigheter att bevisas. Jag har idag inte alls tid att gå in på detta. Men det som man menar har hänt i historien, det har hänt så långt tillbaka till tiden att man omöjligt kan bevisa vad som hände. För man kan inte flytta laboratoriet tillbaka miljontals år i tiden. Man måste bara anta att det här är troligen vad som har hänt. Men det antagandet är i sin tur beroende på att man avskrivit möjligheten för ett övernaturligt ingripande för att bringa universum in i existensen. Hela skapelsen, mina vänner, blev till just för att Gud ville det. Skapelsen är inte till på grund av en massa slumpfaktorers verkan under 100 miljontals års lopp. Utan Bibeln förkunnar alltså att vi är inte en produkt av slumpen. Vi är en produkt, och hela skapelsen är en produkt av en personlig och suverän vilja, av en gudomlig vilja. Då, mina vänner, då får tillvaron plötsligt mening. Inser du det? Om vi endast är här som en produkt av slumpen, så är det endast logiskt att säga att livet har ingen mening. Men om det finns en personlig vilja bakom universums tillkomst och historia, så kan vi tacksamt böja oss och säga: Gud, var det lov att det finns en mening med livet. Det finns en tanke bakom. Det finns ett syfte med detsamma. Skapelseberättelsens mönster går ungefär så här. För det första så ser vi ett tillkännagivande. Och Gud sa. Guds ord ska börja verka. För det andra så kommer en befallning. Varje dag. Var det ljus. Samle sig under fästet. Frambringe jorden. En befallning. För det tredje så ger oss Mose en rapport om vad som hände. Jo, det skedde så som Gud hade sagt. Det hände så som Gud hade sagt. För det fjärde så är det denna utvärdering ständigt. Och Gud såg att det var gott. Och Gud såg att det var gott. Skulle han kunna säga det? Om han observerade den grymma evolutionshistoriens process, Det ständigt den starkare trampade på den svagare för att överleva. Skulle Gud som är fullkomlig i godhet och sanning och kärlek kunna säga: det är mycket gott. Det har jag väldigt svårt för. För här är faktiskt Gud direkt ansvarig för processen. Det är han inte efter syndafallet. Då är inte Gud ansvarig för ondskan och syndens verkningar i historien. Men här är Gud ansvarig. Han är ansvarig för det sätt på vilket han skapade. Och där kommer jag i svår konflikt med Guds gudomliga fullkomliga väsen om jag accepterar en så kallad teistisk evolutionsprocess där Gud styr denna grymma process som evolutionen ändå innebär. Gud såg att det var gott. Och så tidsram. Det var afton och det var morgon. Första, andra, tredje, fjärde dagen. Huruvida det är 24 timmars dagar vill jag här inte gå in på. Jag är böjd att kunna tro det. Jag vet att Gud är mäktig att snabbt skapa vad som helst. Vi får snart dra oss mot en avslutning. Jag märker att det här ämnet är alldeles för stort. Men ytterligare en sak. Guds makt och herravälde markeras ytterligare i det faktum att Gud namnger vad han har skapat. Det står i vers 5. Gud kallade ljuset dag. Du ska heta dag. Gud kallade mörkret för natt. Gud kallade fästet för himmel och det torra för land. Det ligger i den semitiska traditionen en förståelse av att när någon namnger något så är det ett uttryck för auktoritet och herravälde över det som man namnger. När Gud namnger skapelsen så olika delar så är det ett uttryck för att Gud är herre över skapelsen. Han har rätt att sätta det namn som han vill på densamma. Det används många gånger i den bibliska historien. När Ruben, en av Jakobs söner, erövrat amoriternas städer så ändrar han namnet på den för att ge uttryck att han är dess nya herre. Och när farao Neko besegrar Juda konung så ändrar han namnet på Eliakim till Jojakim för att ge uttryck för att han är Juda konings herre. När Daniel och de unga pojkarna kommer till Babyloniens hov så ändrar man namnet på dessa pojkar för att ge uttryck för att nu är de under andra herrar och inte längre självständiga. Och när Gud ger människan uppdrag att namnge djuren så är det ett uttryck för att Gud har delegerat auktoritet och herravälde till människan. Så att människan får auktoritet att namnge skapelsens objekt. Det är ett uttryck för att människan verkligen råder över skapelsen. Gud delegerar auktoritet till människan. Och om du vill veta, människa, vad det betyder att råda över skapelsen, så se på solen och se på månen om natten. För det står i första kapitlets 17 vers att månen och solen sattes till att råda över respektive natt och dag. Och likaså månen och solen råder, skulle människan råda i samma skönhet, i samma trofasthet och i samma pålitlighet inför Gud. Människan skulle alltså få råda över skapelsen och lägga skapelsen under Guds suveränitet. Människan var Guds representant på jorden för att i likhet med Gud vara den som råder, bestämmer. När Israel blev uttagna av Gud för att manifestera ett samhälle som skulle återspegla Guds härlighet, så fick de lagar ifrån Gud som skulle bestämma nationens sociala, religiösa, politiska liv. Första Mosebok illustrerar för oss Guds suveränitet, Guds allmakt, men naturligtvis också Guds storhet. Och vi har redan sjungit sången och store Gud. Men kan du tänka dig att här bor vi på en liten, ett litet stoftkorn egentligen, i en oändlig galax som ett gigantiskt ekrat hjul breder ut sig i rymden, där det är 104 000 ljusår från den ena änden till den andra, och där solen befinner sig ungefär 25 000 ljusår ifrån centrum. För att rotera omkring centrum en gång på 1 miljon år. Och både över och under denna galaxcentrum, denna spiral i vår galax, finns omkring 100 kluster eller grupperingar utav stjärnor med omkring 1 miljon stjärnor i varje. Och där diametern hos de största av stjärnorna uppgår till närmare 25 000 mil. Och ändå så är det bara denna galax en av många tusen galaxer i universum. Och om Jesaja på sin tid kunde förundras över Guds storhet när han betänkte skapelsen, och när han säger i det 45 kapitlet: så säger Herren, han som har skapat himlen, han som är Gud, han som har danat jorden och utbrett den. Och säger i det 40 kapitlet: vem kan utransaka Herrens ande? Vem kan ge honom råd? Han som spänner ut och mäter ut hela detta universum mellan sina fingerspetsar. Han som håller haven i sin hand som en droppe. Om Jesaja kunde uppleva Guds storhet, hur mycket mer borde inte den moderna människan göra densamma, som med mikroskopets hjälp också kunna tränga in i detaljerna av den märkliga uppbyggelse som skapelsen i alla fall är. Hon borde ännu mer ödmjukt falla ner och tillbedja den store guden och skaparen och erkänna honom vara den suveräne herren som har rätt till mitt liv. Guds storhet är uppenbar i skapelsen, och Guds visdom är uppenbar i skapelsen. Låt mig sluta med att läsa Jobs 38 kapitel, några verser. Job, var var du när jag lade jordens grund? Säg mig det, om du har så stort förstånd. Vem fastställde hennes mått? Du vet ju det. Vem spände sitt mätsnöre över henne? Var fing och hennes pelare sina fästen, och vem var det som la hennes hörnsten, medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner, änglar, höjde glädjerop? Läs gärna fortsättningen av 38 och 39 kapitlet och lik Job förundras över Guds oändliga storhet. Men till sist, skapelsen är också ett uttryck för Guds godhet. Till allt det om vilket nu Gud kunde säga och se, det var mycket gott. Allt det tar han likas om och säger till människan: varsågod, detta goda är ditt. Jag ger dig rätten att råda över detsamma. En gåva till människan, det är vad skapelsen är. Skapelsen är ett uttryck för Guds godhet. Guds suveränitet, ja, men Guds godhet också. När vi idag 1978 beskådar skapelsen omkring oss, kan vi fortfarande se spåren av den allsmäktige, gode, underbara guden. Men vi sörjer i våra hjärtan över att vi så har förslösat dessa rikedomar, över att vi så har förtrampat dess skönhet, över att vi så har förstört den planet som en gång fick gåva av Gud. Vi ska fortsätta att utveckla tanken om Guds plan genom tidsåldrarna under sommarens gång här. Och vi vill böja oss i tacksamhet för att Gud har uppenbarat för oss något av sina tankar. Låt oss sluta här. Fader i himmelen, tack att vi som människor får tillbedja dig. Du är värd vår tillbedjan, Herre. Vi har endast börjat stava på vem du är. Vi har endast börjat skönja någonting av vad du vill i historien. Men vi tackar dig för att du finns, Gud. Vi tackar dig för att vi inte är här av en slump, även om vi har svårt att förstå ondskan i tiden och i historien. Så har du sagt att det en gång ska bli rakt, det som är krokigt och snett. Du har sagt att frågetecknen ska suddas upp och bli till lovsång och ett erkännande från allt skapat att du är god och rättfärdig vid allt som du har gjort, o Gud. Herre, vi böjer oss idag inför dig och tacka dig att du har kallat oss till gemenskap med dig själv. Amen.